Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha. Jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mons.
Där bryter vi signaturen för att det är ett extra högtidligt avsnitt av poddutsändningen Fråga Anders Måns. Det är nämligen avsnitt nummer
100! Kan vi få en fanfar? Ankan Johansson,
ja?
Tusen tack för att du har stått ut mig i 100 avsnitt. Jag är så glad att vi gör det här tillsammans.
Ja, vad...
Det är en höjdpunkt i min vecka.
Ja, vad roligt att höra.
Och jag vill tacka dig som lyssnar, att du står ut med oss. Tusen tack för det. Och att ni skickar frågor och är så engagerade. Vi gör ju det här tillsammans. Så nu ska vi alla fira att vi är uppe i 100 avsnitt av Fråga Anders Måns.
Vi ska fira genom bland annat, tror jag, lyssna på det här ljudet. Ja, nu blir det festligt. Vi är igång. Det pirrar lite extra i kroppen. Måns Nilsson, Malmö idag då.
Det pirrar inte lite extra i kroppen idag, Malmö idag.
Nej, det är Malmö vinter. Det kommer inte regn. Det kommer inte snö, utan det kommer någon form av slash puppy rätt in från Danmark. In i vänster, kindben bara, och trycker till och hälsar en välkommen till Skånevintern. Det är ganska, så att säga, vidrigt. Men annars är det trevligt att sitta här inne i värmen. Har det hänt något sen vi sågs?
Jag har varit i Stockholm. Det var i Stockholm häromdagen.
Oj.
Förra morgon så var jag i Stockholm hela tiden och sprang på möten. Men sen pandemin, när det här med digitala möten slog igenom, så behövde jag inte åka upp så ofta.
Nej.
En gång varannan månad ungefär.
Och det är lite nästan.
Och det är superskönt.
Att åka till Stockholm eller att slippa åka till
att
Stockholm?
Att slippa åka till Stockholm.
Jaha.
Jag vet inte om du känner till Anders, men jag är intresserad av antikviteter.
Jo, ja, det.
Och på 2 månader så
de senaste jag... 25 åren har du nämnt det, absolut. Ja.
Mm. Och på 2 månader så hinner jag köpa på mig ganska mycket antikviteter på olika auktionshus runt om i Stockholm. Så när jag då är uppe på möten så går jag en runda och samlar ihop alla de här grejerna.
Som du har köpt på nätet.
Och i slutet av rundan, när jag är på väg mot T-centralen för att ta tåget hem, då har jag alltså 4-5 stora påsar,
ja, du har
som
alltid...
jag släpar på.
Ja, du har alltid dina antikviteter. Tänk på det, i papppåsar.
Ja, men jag har ryggsäck också. Jag hade säkert nu häromdagen 40 kilo antikviteter. Väldigt, väldigt ömtåliga saker i min ryggsäck och i stora, enorma påsar som jag släpade på. Andra hade kanske betalt för frakt eller delat upp och hämtat sakerna olika gånger. Men jag är av åsikten...
Snål.
...att man bara ska gå en gång. Det är ett nederlag att behöva gå 2 gånger, eller hur?
Det där håller jag med dig om.
Häromdagen i Stockholm så hade jag extra många stora påsar som var extra ömtåliga. Och jag var lite tidig till centralen, så jag satte mig liksom i ett nybyggt loungeområde med mjuka fåtöljer. Har du sett det?
Är det det som är våning upp?
En våning ner.
Jag har åker så mycket tåg så jag har svart kort. Jag får sitta i den där loungen när man får lite gratis salladsbuffé. En våning upp.
Nej, det var inte den loungen kan jag säga. Den är supersunkig i källaren då. En våning ner.
Ja, ja, ja. Du har inte svart kort.
Nej. Det står ett gäng sunkiga fåtöljer in till varandra. Jag satte mig och jag ställde väldigt, väldigt försiktigt ner mina påsar på golvet.
De innehöll ju omtrolliga Stig Lindberg-ljusstakar.
Keramik, framförallt. Mm. Ja. Bredvid mig satt en man och sov. Mm. Och han hade också många påsar.
Mm. Ja, jag ser framför mig att det är inte antikviteter han har.
Jag tror inte det. Jag tror att killen med eller mina bodde på Centralen. Jag hade för övrigt en farbror som bodde på Centralen i Stockholm i 30 år.
Ja, jag vet.
Men det får jag berätta om någon annan gång. Mannen som sover...
Ja, det var en sorglig, sorglig historia den.
Med min farbror?
När din farbror gick bort.
Ja.
Ja. Usch och sjuk, det ska vi ta en annan gång.
Mm.
Kanske inte i den här podden, det är ju på något sätt en humorpodd. Så att
vi får ta det när vi drar igång den här sorgliga podden.
Ja, just det. Eller när du ska gästa Ann Lundberg i något sommarprogram eller någonting. Ja, då kan du berätta det.
Någon gång när jag behöver att det har varit synd om mig.
Ja, då har...
Om min släkt. Då kan jag dra upp det kortet.
Ja, vad bra. Nu platsar det ju det här i sommar på slottet med kända människor. Där måste man ju ha en sån.
Du har ju fått frågan om att vara med i Stjärnorna på slottet.
Ja,
ja. Och tackat nej.
Ja.
Vad hade du dragit upp för sorgliga historia då?
Jag har massa sorgliga saker att dra upp. Men jag vill inte berätta om sorgliga saker som inte har med mig att göra.
Nej, såklart.
Om mina sorgligheter är slut. Jag har inga fler att berätta. Mina har ältat nog i media.
Och varför ska man...
Men det är ett beslut berätta. Jag har tagit nu. Att, jag har haft några sorgligheter. Nu har jag ventilerat dem. Nej, min jävla ångest och mina sorgligheter i separationen. Nu räcker det. De ska jag aldrig mer berätta om. Visst är det ett bra beslut?
Mycket bra.
Tack.
Jag satt alltså i en sunkig fåtölj i den här sunkiga logen på Centralen. Och mannen som sover bredvid mig har sitt huvud pyttelite in över en fåtölj bredvid honom. Och nu kommer en annan man som vill sitta just precis där.
Där han har sitt huvud.
Trots att det finns andra lediga fåtöljer.
Jag ser framför mig inte så sympatisk man.
Mannen som kommer ser ut att vara i 60-årsåldern. Men är kanske bara 40.
Oj.
Inga tänder. Han går bredbent och bestämt. Och istället för att väcka den sovande mannen lite försiktigt.
Ja.
Så knackar han mannen hårt i skallen. Hallå, någon hemma?
Ja.
Och mycket riktigt. Den sovande mannen vaknar irriterad.
Ja, ja, ja.
Han flyger upp och puttar till 60-åringen.
Nej, 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 det blir ett litet slagsmål här.
Jag tänker, jaha, jobbigt. Nu ska de väl putta på varandra lite grann.
Ja, sen tänker du, jobbigt att de ska putta på varandra vid mina dyra Stig Lindberg-vaser.
På bara några sekunder viner smockorna genom luften.
Nej, nej.
Jag är mitt i ett riktigt slagsmål.
Ja, det var fan med 25 år sedan jag var ens i närheten av ett slagsmål.
Jag sitter på första paket nästan som att vi är tre i slagsmålet.
Nej.
60-åringen får in en käftsmäll.
Nej.
Och den andra mannen, som nu är helt vaken,
ja, såklart,
kastar sig fram och puttar 60-åringen allt vad han kan på mig.
Nej, så dumt.
Och på mina antikviteter.
Och ännu dummare.
Och jag förstår...
Du är ju liksom mjuk. Det kan göra ont på dig, men du går inte sönder av ett putt. Men antikvitet är ju hård.
Ja.
Bräckligare.
Ja, så är det på vissa sätt.
Då är du ändå på många sätt lite bräcklig.
Mm. Mm. Jag förstår såklart att det är 1000 gånger mer synd om de här männen som är med mina bor på Centralen än vad det är synd om mig. Mm. Men ändå.
Mm. Du bryr dig ändå ganska mycket om dina baser.
Ja, vad är... Oddsen alltså. I mina påsar finns saker som har klarat sig i hundratals år.
Ja.
Som har överlevt barn och husdjur och flytta, världskrig och jordbävningar.
Oj.
Och nu mosas de.
Nej.
På min vakt.
Nej.
På Centralen i Stockholm. Nej. Av en skallknackare.
Nej. Vad dumt.
Om inte annat.
Ja.
Så var det överraskande.
Ja, ja, och du fick något att berätta om i din podd.
Just det.
Ja.
Just.
Så genom att berätta den så känner du in några kronor så du kanske ska köpa en ny vas för.
Ah, bra plan, Anders. Vad har hänt dig sen sist?
Ja, jag har ju haft turnéavslutning.
Ja.
Ja. Vem var hemlig gäst?
Bland annat jag.
Ja, och det gjorde du med den äran, Måns. Jag vill säga här, även i offentligheten, tacka dig för att du kom och ställde upp. Det var jättetrevligt.
Det var en ära, jätteroligt.
Ja. Det var ett bra gig jag hade. Det var mycket folk, det var glad stämning. Det gick bra. Men du vet att jag tidigare har berättat om ett katastrofgig jag gjorde i Falsterbo. Ett gig Det skulle uppträda för så kallade kändisar. Patrik Ekwall, Olle Sarri, Robert Prytz, för att nämna några.
Ja, det var någon ridvecka det gick åt skogen.
Ja, det visade sig bland annat att mikrofonen och publiken var i ett rum. Högtalarna, ur vilket mitt tal kom, var i ett annat rum.
Just det.
Efteråt fick jag inte betalt och det gick väldigt, väldigt dåligt. Om man med dåligt menar det sämsta jag någonsin har gjort.
Ja, och det säger jag inte lite.
Nej, det gör det inte. För 3 veckor sedan så gjorde jag ett gig för ett datasäkerhetsföretag. Där misslyckades jag så kapitalt med att få publiken att skratta att jag efteråt hörde av mig och berättade att jag vill inte ha något betalt. Det är inte värd.
Va? Vänta, förlåt, vänta. Ja. Nu är du... Aha. En etablerad komiker i Sverige, en etablerad ståuppare med hur många gig som helst under bältet.
Ja.
Och du gick och gjorde ett företagsgig.
Ja.
Och folk skrattade inte. Du bombade, som det heter.
Jag tog bombade.
Herregud.
I onsdags underhöll jag i Göteborg. Kan du tänka dig en ganska stor industrilokal? Du vet, det är väldigt, väldigt högt i tak.
Mm.
Mycket eko.
Ja.
Uselt ljud. Om du tänker att du sätter liksom en ensam högtalare i mitten av en tom silo, så lät det ungefär.
Aj då.
3 komiker, en konferensier, ganska mycket folk. Jag skulle uppträda sist och som alltid så gick jag ut då för att titta på de komikerna som uppträdde innan mig. Det är bra att höra vad de säger och så.
Mm.
Det var väldigt svårt att höra vad de sa.
Mm.
Det ekade och talet lät som bara en samling ringande vokaler. Nu vill jag att du ser scenen framför dig, Måns.
Uh-huh.
En ganska hög scen.
Nej, detta är också dåligt för er som lyssnar.
Bakom.
För då får man ingen riktig kontakt med publiken och tittar de liksom uppåt som man står på ett berg och ska skoja.
Bakom komikerna ett gigantiskt vitt skynke.
Det är också ovanligt. Det brukar vara svart.
Mm. Upplyst. Alltså lampor från golvet riktade liksom rakt upp längs skynket så att skynket stod lite tufft ut. Det var ljust, det var enormt, det var stort och det var väldigt, väldigt vitt och ljust. Framför den scenen, på scenen, en komiker. Inget frontljus. Alltså ingen lampa som lös på själva människorna på scenen.
Okej, så det blir mer som att titta på något skuggspel.
Exakt så.
Man ser konturerna av komikern, men inte ansiktsuttryck med det mer.
Nej, man fick se en pratande siluett. Det var som att se The Cure 1992. Inga ansiktsuttryck. Det var svårt att underhålla en publik som varken såg eller hörde en. Så att nu hoppas jag att ni slipper se mig, men att ni hör mig. Vi ska dra igång med det vi är satta att göra, det vill säga för 100:e gången under namnet Fråga Anders Måns, svara på lyssnarfrågor. Det ska ju sägas också, Måns. Det är 100 avsnittet av Fråga Anders Måns. Vi har ju svarat, det här har vi hållit på med i 25 år.
Vi har gjort kanske 100 000 avsnitt av Så funkar det innan dess. Anka, på ditt sånt här avslutningsgig, när jag var gästartist. Din mor var gästartist, sjöng fantastiskt modigt.
Ja.
Snoddas med Lasse Winnerbäck var gästartister.
Ja.
Det fanns godis.
Jaha.
Det fanns stora skålar med godis.
Jaha, ja.
Jag drack någon öl, blev lite full.
Oj.
Tänkte när vi var på väg från stället att det där godiset kanske jag blir sugen på lite senare.
Jaha.
Så jag plockade på mig lite godis i min jacka.
Oj.
Och min ficka är sönder.
Mm-hmm.
Så nu har jag alltså lösgodis i fodret på jackan.
Jaha.
Så det är ju perfekt. Så fort jag är lite sugen på godis så är det bara att jag drar längs nederkanten av fodret.
Jaha.
Så lösgodiset förflyttar sig till närheten av min ficka så jag kan då fiska upp det. Det är klart det är lite dyn på godiset. Ja. Men då har jag alltid med mig lösgodis.
Ja, fortfarande gott ju.
Ja, ja. Godis. Åh, fröken godis. Kärlek du väckt hos mig när jag köpt konfekt hos dig. Jag öppnar starkt med 3 snabba.
Oj, vårt forum för de lite kortare svaren.
3 snabba. Fråga 1. Hejsan pojkar, tack för en bra podd. Vad är skillnaden mellan dinosaurier och drakar?
Mm-hmm.
Och varför upplevs en film med dinosaurier som B, men inte en film med drakar?
Amen.
Med vänlig hälsning, dragonpasta, eller möjligtvis dragonpasta.
Ja, förmodligen.
Tack för frågan. Anders, vad är det för skillnad mellan dinosaurier och drakar?
Jo, att dinosaurier har funnits och att drakar är en fantasi.
Just det, det är som skillnaden mellan noshörningar och enhörningar.
Mm.
Eller skillnaden mellan en spindel och Spindelmannen. Mm. Men om man bortser från den detaljen då? Mm. Vad är skillnaden
mellan... Det är en svår detalj att bortse från.
Ja, men om man ändå bortser...
Ja, men skillnaden om något som är en fantasi. Mm. Ja, då kan jag säga, men dinosaurier hade långa halsar och åt insekter. Det kan man forska att komma fram till. Och då kan man, i min fantasi så åt drakar också. Insekter hade långa halsar.
Ja, men det är drakar ändå någon mytologisk varelse. Det finns regler i drakar och demoner. Kan nog inte drakar göra vad som helst.
Ja, säg det ja.
Drakar kan spruta eld. Har du sett någon dinosaurie som sprutar eld?
Nej.
Eller har du läst forskning? Så det är väl en skillnad.
Finns det något endaste djur som i verkligheten har kunnat spruta eld?
Skriv till fraga@andersochmans.se. Jag tror inte det.
Det tror inte jag heller.
För det är en skillnad.
Men det är inte osannolikt. Med djur. Nu, nej, för det är för att människa och många andra djur producerar metan. Mm. Det kommer ut bakom.
Med stjärten framförallt, ja. Ja. Något djur som har sprutat eld med stjärten.
Ja, eller att något djur har en kanal som leder upp just metangasen upp till munnen igen och att man kan... Det finns någon slags tändningssystem.
Men en gnistan där, vad skulle det vara?
Ja, men
skulle
att
det vara någon nagel som drar mot någon annan nagel?
Man har torra tänder som går ihop på något sätt.
Så att de kan få en gnista,
ja, genom att slå ihop tänderna. Du berättade bara för någon vecka sedan att bävrar har järn i tänderna. Gnisslar de mot varandra? Det är inte omöjligt att få en lite gnista där.
Aha. Mm. Dragonspastas andra fråga. Mm. Varför filmer om dinosaurier känns bra, men inte filmer om drakar? Mm. Och jag är beredd att hålla med Dragonpasta. Det finns ju bara en enda film med dinosaurier som inte är bra. Mm. Och det är ju Landet för länge sedan.
Lilla fina Lillefot. Kommer du ihåg vägen till den stora dalen?
Jag tror det. Men varför måste jag kunna det? Du ska ju vara med mig.
Ja, den är ju... Man tror att man sätter på en tecknad film till barnen.
Uh-huh.
Och så är den supersorglig och cool.
Mm-hmm.
Medan nu tvärtom då inte finns en enda film om drakar som är B.
Ja, den här,
och anledningen till detta är att drakar är coola medan dinosaurier är mesiga. Fråga två!
Okay.
Hej Anki och Monki, vad händer om man ringer 112 i USA?
Oj.
Eller 911 i Sverige?
Ja.
Kommer man fram till rätt instans eller var hamnar man? Har funderat på detta, men det känns ju dumt att testa bara för man är nyfiken.
90 000 då, är det helt ute nu?
Jag återkommer till 90 000, först lite om 112.
Mm-hmm.
Det är nödnumret i hela EU,
mm-hmm,
men det är också det vanligaste nödnumret i hela världen.
Mm-hmm.
Sverige gick med i EU 1995.
Mm-hmm.
Och året efter så gick vi över från just 90 000 till 112. Jag tycker fortfarande det är svårt att komma ihåg.
Va?
112, när jag skulle hjälpa en döende dansk här om året.
Oj.
Så blev jag så stressad.
Ja.
Att jag kom inte på det.
Nej.
Stod med min telefon, sekunderna tickade. Jag började beslå 90 000.
Mm-hmm.
Och sen lägga på och börja om från början.
Mm-hmm.
Det finns en minnesramsa. Mm. Kan du den, Anders?
Ja, det var väl en sån med hipp hipp.
Vadå?
Ja, han puckar på munnen, näsan, ögonen.
Jaha.
112.
Ah, skitbra.
Ja, jättebra.
112 är lätt att slå.
Mm-hmm.
Det är det som barnen lär sig. 112 är lätt att slå. Lägg den på minnet.
Mm.
Den här ramsan ska du inte lägga på minnet. 113 är ännu lättare.
Nej, glöm den.
115 när det är fara för liv och lem.
Ja, nej, glöm den också.
För det är ju direkt felaktigt.
Ja, man är någon helt annanstans.
Men hur är det? Om man slår gamla 90 000, kopplas man då till 112?
Det var så länge i alla fall, men om det är så fortfarande, det har jag ingen aning om.
Igår googlade jag detta och första träffen var en 5 år gammal tråd på Reddit.
Mm-hmm.
Översta svaret hade signaturen CodeWig skrivit och så här står det. Anders och Måns testade detta i, så funkade det hyfsat nyligen.
Ja.
Och de kopplades automatiskt till 112.
Ja, alltså CodeWig skrev detta för ett antal år sedan.
5 år sedan.
Och refererade till ett program vi förmodligen gjort för 15 år sedan. Så att det är inte en aktuell fakta.
Nej, svaret är ja, om min källa är Anders och Måns.
Mm-hmm. Mm.
Men Mats fråga var ju, kopplas man till 112 om man slår 911? Alltså numret man ser på film. Som en nödnummer i USA och Kanada.
Det hade varit rimligt om det är en amerikan här som inte kan våra regler.
Exakt. 911 finns också i några länder i Sydamerika, Oceanien och Asien. Och så här säger Sofie Abrahamsson vid SOS Alarms pressjour. Jag är nästan säker på att det skulle funka. Det är faktiskt upp till telefonoperatörerna att slussa vidare larmsamtalet till 112 om man istället slår 911. Men generellt har vi sett att det fungerar.
Mm-hmm. Så det är själva liksom mobilföretagen som bestämmer om den kopplingen ska finnas eller inte.
Anders, vet du fler nödnummer i världen? Förutom
SOS, 112. SOS. Två långa, två korta. Två
SOS,
långa.
Det är bokstäver, det är inte nummer.
Nej, men i morse blir det ju...
I morse?
Ja.
999999 verkar vara det tredje vanligaste nödnumret i världen. I Australien är numret 000
mm-hmm.
och i Japan 110.
Mm-hmm.
000 verkar ju vara lätt att slå av misstag eller fick ringa.
Och 999, det är väl där man trycker på telefonen på sitt hotellrum för att komma till växeln.
Men varför ansluter sig inte alla länder i hela världen till 112-systemet? Det vore väl smart om alla länder i världen hade samma nödnummer.
Ja, det är väl det här att det är tradition. Om man har lärt sig något så är det jobbigt att ändra.
Just det, men vi ändrade ju.
Varför? Då kan väl alla ha alla tre?
När det gäller USA och Kanada så har de landsnummer 1. Alltså som vi har landsnummer 46.
Mm.
Och då kan de inte ha nödnummer som börjar på 1. Om någon teknisk anledning jag inte fattar.
Mm-hmm.
Det allra enklaste numret att komma ihåg.
Det här är inte en kort. Du kör ju inte tre snabba nu. Du kör ju en snabb, en halv snabb och sen kommer det något sen.
Det allra enklaste numret att komma ihåg hade ju varit
123
666.
Ja, det beror ju på. Jag tror att det kommer finnas ett visst religiöst motstånd mot att slå 666.
Ja, det har aldrig slagit igenom.
Nej.
När man är i en nödsituation kanske man inte vill ringa djävulen.
Nej.
Anders, tror du att det är något land som har 666 som nödnummer?
När du frågar så tror jag det, absolut.
Jag har letat och det ser inte så ut.
Nej.
I Somalia så är numret till ambulans 999, polis 888, trafikpolis 777 och brandkåren
555.
Ja! De hoppar över 666.
Nej då.
Men det kan vara fatta att just brandkåren inte kan ha 666.
Nej.
Men jag har inte svarat på hela Mats fråga. Fungerar numret 112 i USA? Kopplas man till 911? Svaret är ja.
Igen.
I de flesta fall så kommer du kopplas rätt. Yes. Men det är inte 100%igt, så försök att ringa rätt från början. Fråga 3.
Oj.
Hej Carl Gustav och Monkeyboy. Det händer att jag måste stänga in min katt i ett annat rum när jag lagar någon mat som hon gärna vill hoppa upp på köksbänken och sno.
Aha.
Då undrar jag om jag borde lämna lampan tänd eller släckt i rummet som katten är i.
Oj.
Katter ser ju bättre än oss människor i mörker. Men ser de själva bättre i mörker än i ljus?
Nej, det kan
min fråga inte. Är alltså, vad föredrar min katt? Tänd eller släckt? Kastrull. Mattias. Tack för frågan.
Det är roligt, det är två referenser till föreställningen vi har gjort.
Kastrull håller jag med om.
Ja, och Carl Gustav heter jag. Det är sen jag skrev till Kamratposten råkar jag heta Carl Gustav Lindstedt.
Ja. Detta är ett riktigt fan, Mattias. Ja. Ankan, du har ju haft katt.
Ja.
Vad tror du, föredrar de tänt eller släkt?
Ja, jag tror att de föredrar det som just då råder utomhus. Att de har en dygnsrytm och att den ska man ta på och rucka på. Katter är ju vanedjur.
Jag har läst på miljoner forum.
Mm. Och kattforum, där gissar väl folk och vet väl mer än de vet, va?
Ja, alltså, det verkar som att katter inte bryr sig så himla mycket om det är tänt eller släkt. Många i de här forumen undrar hur de ska göra på natten. De vill att katten ska sova när de själva sover.
Mm.
Föredrar katten då om man släcker ner hela huset eller lägenheten? Eller vill den ha någon liten lampa tänd?
Nej, jag tror att man ska följa dygnsrytmen. Är det mörkt ute ska man ha mörkt inne och så tvärtom.
Okej. Okay. Det verkar vara samma sak här. Katter sover gott oavsett om det är mörkt eller ljust. Det heter ju att katter är nattaktiva. Men det är lite felvisande på ett sätt. De jagar mest i gryning och skymning. Så katter har inga problem att sova på natten.
Nej.
Även vilda katter sover en stund mitt på natten.
Jaha.
Det låter ju inte så när man säger nattaktiv. Aktiv låter inte som man sover.
Nej.
Eller hur?
Nej, men du är ju dagaktiv och du sover ibland en stund mitt på dagen. Jag har åkt bil med dig tusentals gånger. Du sover gärna som dagaktiv en stund mitt på dagen. Så det är väl inget konstigt.
Nej, du har rätt. Vissa i forumen skriver att om deras katt får välja så går den och sover i ett mörkt rum.
Nej.
Men det kan ju finnas andra anledningar. Det rummet kan ju vara varmare, filten mjukare och så vidare.
Ja,
och så vidare.
Ja.
Något man dock kan tänka på är att även om katter ser mycket, mycket bättre än oss i mörker så ser de ingenting i komplett mörker.
Nej, det finns ju inget ljus.
Nej, exakt.
Nej.
Så lämna inte en katt i en garderob eller källare där det finns noll ljus.
Nej, den har ju inte liksom infraröd syn.
Nej,
nej.
Så är det. Så det är något att tänka på i alla fall. Det här var...
Tre snabba.
Alla goda ting är tre.
Vårt 100-avsnittsjubileum fortsätter och det gör det med den här frågan. Hej Anders Måns, hoppas jag inte stör. Nej, det går ju för att störa även via mejl nu för tiden. Om man med nu för tiden menar sen 20 år tillbaka. Jag kan omöjligt, Måns.
I natt
Ja.
Så ringde det 04:38. ett FaceTime-samtal.
Jaha.
Okänt nummer.
Jaha.
Jag kollade upp numret.
Jaha.
Det var en tjej som jag träffade senast för 22 år sedan.
Mm-hmm.
Jag gissar att det var en fiffringning. Vad genant. Hon måste tycka i morse när hon såg att hon hade ringt upp mig på FaceTime 04:38.
Ja.
Hon störde.
Ja, men det var inget mejl.
Nej.
Nej. Jag kan omöjligt förstå varför människor har kvar pling i sin telefon som plingar när de får mejl. Satan vad sådana människor plingar.
Mm-hmm.
Nu läser vi mejlet istället. När man ska förolämpa någons intelligens kan man ju fråga om personen är dum i huvudet. Eller kalla den för dumskalle eller liknande. Och när man ska försöka komma ihåg något så kliar man sig i huvudet eller gnuggar tinningarna etc. Hur länge har man gjort det? Alltså hur länge har människan förstått att det är i huvudet slash hjärnan våra tankar sker? Att maten hamnar i magen eller att hjärtat bultar känns ju ganska intuitivt. Men att man tänker i hjärnan, det är ju inte lika självklart.
Nej, det har jag aldrig tänkt på, men när han säger det så...
Var det först vetenskapen som gjorde denna sanning självklar? Eller var det något vi människor alltid har vetat? Tack på förhand och tack för god förstörelse, Samuel. Men det är ju måste en spännande tanke där. När kom vi på med huvudet att det är med huvudet vi kommer på saker?
Jag kan inte tänka mig att man tänkte liksom att man att det var armbågarna som var det viktigaste på kroppen. Nej, men bröstet eller könet. Nej, jag har ingen aning.
Nej, men du nosar på rätt spår. Hjärnan nämns vad man vet för första gången i form av hieroglyfer i egyptiska papyrusrullar omkring 1600 före Kristus. Alltså 3600 år sedan ungefär.
Mm.
Där beskrivs även någon form av diagnos, symptom och prognos för två patienter med skallfrakturer.
Mm.
Det här är 3600 år sedan. Om man beskriver diagnoser och prognoser, då antar jag att man med munnen tidigare har nämnt hjärnan.
Okej. Okay.
Mm. Men första gången man vet och ser ordet hjärna, det är för 3600 år sedan. Ungefär 400 år före Kristus, alltså typ för 2414 år sedan, så beskrev nej, det blev fel i siffrorna va?
Ja,
400 år före Kristus.
Ja, 2423 år sedan.
Just det. Då beskrev läkekonstens fader, Hippokrates, hjärnan som det organ till vilket våra upplevelser, känslor och rörelser är kopplade.
Ja, ja.
Hippokrates insåg även att en rad sjukliga sinnestillstånd kunde tillskrivas störningar av hjärnans funktion.
Är det han som har namngivit att man kan vara flodhäst? Hippo.
Mm. Skriv till fraga@andersomans.se. Hippokrates, var det inte han som skrev den här läkareden också, den där alla måste läsa när de ska börja på läkaren? Det vet jag inte.
Han var i alla fall den coolaste filosofen, den hippaste.
Mm. På Stanford Universitys hemsida hittar jag en artikel som heter A History of the Brain. Och här finns det bra fakta, det kan jag säga. Läkare från förr var inte riktigt sams om hjärnans betydelse. På 300-talet före Kristus så ansåg Aristoteles att hjärnan var ett sekundärt organ som fungerade som ett kylmedel för, ett kylmedel för hjärtat och en plats där anden cirkulerade fritt.
Mm-hmm.
Han menade alltså att hjärnan är lite samma sak som samtidens elefanters öron. Alltså det var ett ställe där man kylde av, alltså elefanter, de lyssnar ju såklart med sina öron, men de har de här stora ytteröronen som liksom kylde, skickar ut blodet till dem för att kyla av blod.
Just det.
Och Aristoteles menade att det gör vi människor med hjärnan.
Deras öron är en luftvattenvärmepump.
Men han nämnde ju också att anden cirkulerar fritt upp i det där kylsystemet. Första århundradet efter Kristus, då har man kommit fram till en allmän liksom, fysikalisk beskrivning av hjärnan. Man kom på att det finns grundläggande strukturer, de mjuka och hårda lagren som omsluter hjärnan. Och man hade de här grundläggande delarna. Utifrån detta så drog den romerska läkaren Galenos slutsatsen att mental aktivitet förekom i hjärnan snarare än i hjärtat. Det hade Aristoteles föreslagit. Yeah. Tänk, det gör man med hjärtat, det trodde man.
Uh-huh.
Men kring då 100 efter Kristus kom man på att fan, det är nog inte med hjärtat man tänker, det är nog med hjärnan. Så det är någonstans brevskrivare Samuel kom man väl på då, antar jag, att man kunde vara, citat, dum i huvudet.
Innan var man väl antagligen då dum i hjärtat.
Just det.
Galenus drog också slutsatsen att hjärnan var sätet för den animala själen. Vi hade tre själar och jag försökte hitta de andra två. Jag har inte hittat dem på internet.
Va?
Hjärnan var ett kallt och fuktigt organ som bildades av, håll i dig, spermier.
Ja.
Där blev det väl lite fel igen, va?
Ja, spermier är ju inblandade för att bilda allt.
Men hjärnan är väl inte gjord av spermier?
Nej,
ja, det är väl
ibland
inte...
undrar man ju.
Ja, absolut. Men det är väl inte så konstigt, antar jag. Har man sett spermier och en färsk hjärna så finns det väl en viss likhet?
Det är slämmigt i alla
fall. Ja, lite äckligt.
Ja.
Under medeltiden kom man fram till att hjärnan hade tre celler, som man då kallade för ventriklar. Man hade fantasin i den främre, minnet i den bakre, och förnuftet var någonstans däremellan.
Mm-hmm.
Mm. Men var fanns liksom förnuftet? Det visste man inte. Och det har man väl diskuterat fram tills nu. Och det fortsätter man väl att göra. Så svaret på din fråga, Samuel. Jag gissar att man kunde vara dum i huvudet med start någonstans kring 100 efter Kristus. Innan det var man dum i hjärtat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Vi är tillbaka. Dags för lite...
Återkoppling.
I tidigare avsnitt har vi pratat om att det förr i tiden, innan internet, hände att artister stal melodier och hävdade att det var deras egna. Mm-hmm. Apropå detta skriver Evita, god afton i poddstugan. I början av 90-talet deltog jag i en resa till ett biståndsprojekt i Sri Lanka. Döm om min förvåning när jag en morgon i hotellets matsal hörde en instrumental version av Anita Hegerlands gamla dänga Mitt sommarlov strömma ut ur högtalarna. Inte vet jag vem som stal eller lånade vad från vem, om Anita kom till Colombo eller om Colombo kom till Anita. Allt gott, Evita. Hej och tack, Evita. Men i det här fallet som du beskriver så är det inte en stulen melodi. Det är inte så att 9-åriga Anita Hegerland skrev den här låten.
Nej.
Utan det är en cover.
Alltså?
Av en låt som skrevs redan 1862.
Va?
Av mexikanen Narciso Sardel Sevilla.
Aha.
Eller något sånt. Och har spelats in i otaliga versioner.
Nej, det visste jag inte.
Så spännande är den.
Jo, det tycker jag, för det, jag tror att det var en sån där ursvensk låt det där.
Mitt sommarlov.
Den är ju så rolig. Den är ju liksom så, man sätter ett barn som sjunger om sommarlov och glass. Det blir liksom för bra.
Vi lyssnar på Mitt sommarlov.
Mitt sommarlov var jätteskönt. Mitt sommarlov ska bli med bad och sol. Och jordgubbar och glass.
Och så lyssnar vi på en instrumental version. Det räcker där. Och så slutningen lyssnar vi på sången i en version av Plácido Domingo.
Oj!
Ja, här sjunger alltså Plácido Domingo om sitt sommarlov. Ja. Hur mycket han ser fram emot sommarlov och glass.
Ja.
Nej, nej, jag önskar att det var så. Men i originalversionen heter sången La Golondrina.
Jaha.
Som betyder svalan.
Mm-hmm.
Så det här var alltså inte en stulen melodi.
Nej.
Utan en cover. Så här skriver Jonathan. Hej Anders och Måns, tack för en genombra podd. Men jag tror vi behöver få lite mer ordning och mindre gissningar
det är roligt
kring det här med vad som egentligen är en låtstöd.
Jag tycker det är roligt så här. Alltid när vi har pratat om ett ämne, om någon som verkligen kan ämnet, så skriver de tack för att jag lär mig så mycket. Men när det kommer till mitt ämne så har ni ganska ofta lite fel.
Ja, och det tackar vi för att ni skriver in. Jonathan fortsätter. Upphovsrätt delas upp i två olika delar.
Aha.
Text och musik. Båda värda 50% var av en sång eller komposition.
Mm-hmm. Så jag skriver en låt.
Ja.
Då är texten värd hälften av pengarna och musiken hälften av pengarna.
Ja, och Jonathan skriver här, med musik räknas inte ackord utan sångmelodi.
Jaha!
Jonathan fortsätter, för att göra en egen inspelning av någon annans låt behöver man söka tillstånd från upphovsrättshavaren. Om du inte ändrar något i sången så är det vanligtvis inga problem att få tillstånd. Men du kan också söka ett speciellt tillstånd om du vill översätta en låt till ett annat språk. Om vi tar exempel med Cornelis och brev från kolonin, så får alltså fortfarande den som skrivit originalmusiken 50% av intäkterna, medan den nya textförfattaren Cornelis får resten, alltså stimpengarna för textdelen. Det här innebär alltså att en låt kan finnas världen över i en uppsjö översättningar, och tonsättaren till originalmusiken kommer tjäna pengar varje gång någon av dessa lokala varianter spelas i till exempel radio. Hänger du med, Anders?
Absolut.
Jonathan fortsätter. Upphovsrätten gäller sedan i 75 år från att den sista upphovspersonen dör.
Mm.
När det gäller till exempel Beatles låtar, där nästan alla är skrivna av duon Lennon-McCartney, så har dessa 75 år inte börjat ticka ner än nu, eftersom den ena upphovsmannen fortfarande lever. Så än så länge så tjänar alltså både Paul McCartney och John Lennons arvingar stimpengar varje gång låtarna spelas i radio, streamas och så vidare.
Jag tycker vi förminskar George Harrison här. Han gjorde många bra låtar.
Så, ja, men ja. Nämn fem. While My Guitar Gently Weeps.
Ja, bra,
är det han som ska?
Ja, det tror jag. Ja. Jag får ofta det där klippet när Prince spelar solo i någon live och sjunger det.
Fy fan! Vilken gitarrist Prince var.
Ja, och vad jag har sett det klippet många gånger. Ja. Och så dyker det upp i mina flöden igen och tänker jag, det här har jag sett. Och så tittar jag ändå.
Herre.
Men det är ju inte bara det att han spelar så bra gitarr. Det är också att han ser så
fruktansvärt avslappnad ut.
Ja. Men också att han knappt tar in de andra musikerna.
Nej.
På ett himla otrevligt sätt.
Ja, vet du vad han gör? Han trycker till dem och åker hem.
Jonathan fortsätter. Likaså gäller 75-årsgrejen klassisk musik och de barnvisor, folkvisor med mera som man inte riktigt vet ursprunget till. Tänk Robins Do You Really Want Me? Där första frasen melodiskt är exakt likadan som skvaller, byta, bing, bong. I soundboken brukar dessa visorsångar ofta refereras till som tradd.
Ja.
Och eftersom upphovspersonen är okänd kan ingen ersättning utgå. Vidare gällande låtstöld brukar musikologer... Musikologer?
Jaha. Bra ord,
ja. Musikologer brukar säga
du, att... Vasiofob.
Förlåt?
Vasiofil. Vasiofil.
Musikologer brukar säga att en tumregel är att 7 efterföljande identiska toner är gränsen för om en sång ska betraktas som låtstöld eller inte.
7, vet du, säg det där igen.
7 efterföljande identiska toner.
Aha, ja, då är det låtstöld.
Ja, min sommarlov var det jag försökte...
Ja, det gick dåligt. Ja, så här låter det.
Jonathan avslutar. Detta är dock inte helt satt i sten.
Nej.
Folk har vunnit och förlorat rättegångar på både fler och färre toner än 7 i rad, gissar jag. Aha. Allt gott, Jonathan, yrkesverksam låtskrivare och musikproducent. Tusen tack!
Återkoppling!
Återkoppling! Och nu blir det mer återkoppling gällande just musik.
Mm-hmm.
Förra veckan hade vi en efterlysning. Det var Gaston som sökte en låt om, citat, typ hur vi bankar och slår mot metall. Den var på svenska och påminde om Hasse och Tage. Jag sökte och föreslog Järnets förbannelse av Veljo Tormis. Eller måhända Smeden av Bengt Sänd.
Han stod där nyss med hammaren ut i handen.
Inget var förmodligen rätt. Filen skriver: hej, kan det vara Rolf Wikströms låt Allt är gjort av plåt?
Rolf Wikström.
Hej då.
Blueslegenden.
Filen. Ja, nej. Framförallt min tvekan, dels angående texten men också, låter det verkligen som Hasse och Tage?
Blåset sån hatt, siden kravat och blanka skor.
Nej,
det är inte lika mycket blues som Hasse och Tage.
Nej, de är bluesigare, eller hur? Ja.
Och för Wikström är bluesigare än Hasse och Tage.
Ja, det är en smaksak. Fler förslag, skriv till fraga@andersomans.se.
Det är dags för en ny fråga. Den kommer från Robert. Hej, att Rådos är det vanligaste namnet på en pizzeria, vet ju alla.
Rådos, det är väl inte vanligast?
Men vad är vanligaste namnet på ett konditori? Kan man få en topp 5? Bästa hälsningar från Robert.
Ja, men är det första, Rådos är väl inte vanligt? Amalfi är väl väldigt vanligt?
Amalfi?
Ja.
Alltså, först och främst, jag tror att Robert Bahaga skojar med oss för att vi har ju rätt ut en gång i så funkar det väl vanligaste namnet på pizzerior i Sverige.
Jaha.
Det var pizzeria.
Amalfi?
Nej. Viking.
Va?
Viking. Vi trodde att det var Mamma Mia eller något sånt. Eller Napoli eller något.
Ja.
Men det var alltså pizzeria Viking.
Jaha.
Men annars, vilket tror du är vanligaste namnet på konditorier i Sverige?
Åh, Selmas.
Något annat förslag?
Ja, nej, men det är väl såklart. Då får vi ju räkna bort de här kedjorna som
Espresso House och Wayne's Coffee.
Ja, det får inte vara med.
Nej, de är inte med.
Nej.
I Malmö har vi några klassiska konditorier. Konditori Hollandia, Ambrosia, Sofia, Valhall. I Uppsala har vi Günterska, Hovkonditoriet. Det är nog inte vanligaste namnet i Sverige.
Nej.
I Vara har vi konditori Nordpolen.
Aha.
I Helsingborg, Falmans. I Sundsvall, Pallas.
Jaha.
Konditori. I Stockholm, Vetekatten.
Siesta, kan det vara det som är det vanligaste?
Siesta, det tror jag absolut inte.
Nej.
Det fanns ju i Malmö. Men
och
det var
i Linköping
ju...
också.
Jaha.
Ja, 2 poäng till Siesta.
Är någon av dessa namn vanliga?
Linds.
Förlåt?
Linds.
Jag googlade på detta.
Ja.
Och första sökträffen var inte helt rätt. Första resultatet. Det var en länk till Shopify. Alltså ett verktyg för att bygga butiker på nätet. Webbshoppar. Och det stod så här. Namngenerator. Hitta ett originellt namn till ett konditori. Och det var ju absolut inte det här jag skulle ägna min tid åt, att hitta på nya namn.
Nej, men du fastnade väl aldrig i något som inte är ämnat just
jag dagens. Blev nyfiken.
Ja.
Jag klickade.
Ja.
Och här är några förslag från Shopify.
På vad ditt kafé ska heta?
Ja, du får recensera, Anders. Ja. Här kommer första förslaget.
Kör vi vanlig 1-5-skala då, eller?
Första förslaget, originellt namn till Måns konditori. Konditori.
Ja, det är det sämsta jag. Det är klart att det är bra att det ska framgå att det är ett konditori, absolut.
Ja.
Men det får ju heta konditori Måns eller någonting. Nej, ett poäng.
Här är fler förslag.
Ja.
Klicka konditori.
Nej. Ett också.
Ivrig konditori.
Mm. Ja, det är väl lite bättre, men det är väl inte det man vill vara när man fikar, ivrig.
Konditori kontrollanten.
Nej, det får med. Det är bäst hittills tre.
Bad boy konditori.
Kanon.
Hade du velat köpa din frökhus på bad boy konditori?
Fem.
Fem! Shit. Jag fortsätter med förslag från Shopify.
Ja.
Vävtapet konditori.
Fem.
Groovy konditori.
Oh, vad dåligt. Ett.
VVS konditori.
Ja, jag har också fem.
Vårberga konditori.
Ja, det är jättebra om det ligger i Vårberga, såklart.
Annars inte. Och så avslutningsvis här. Resnings konditori. Nej, det är inte superbra namn. Det är det inte.
Nej, Resnings är nog faktiskt det överlägset sämsta.
Men en sak måste man ge Shopify.
Ja.
Namnen är ju originella. Jag tror inte någon av de här finns. Jag sökte på hitta.se över Sveriges vanligaste konditorinamn. Fick inte upp någon lista.
Nej.
Supersvårt var det. Då tänkte jag, det här är ju statistik.
Mm-hmm.
Det här borde AI kunna hjälpa mig med. Så jag frågade ChatGPT vad som är det vanligaste namnet på konditori i Sverige. Och så den svarade så här, citat. Vanligtvis ser man namn som återspeglar det söta och bakade innehållet. Eller som innehåller ord som konditori, bageri eller referenser till traditionell bakning. Exempel på namn kan vara söta drömmar konditori, goda tårtor och bakverk eller smörigt bageri. Hur många gånger har du stött på en konditori, Anders, som heter smörigt bageri?
Nej, men det är nära nu. Med tanke på hur mycket dina röster, din och min röst finns.
Ja.
Och hur bra svar AI snart kan leverera.
Ja.
Att det gör det här programmet helt utan oss.
Jo, så jag tror som du. Och ni som lyssnar, i och med att det finns tusentals timmar av våra röster ute, så kan man träna AI på våra röster.
Mm.
Så om det är någon som ringer er på fyllan, så är det nog AI.
Mm.
Eller om ni hör oss säga något superdumt någon gång, så kan det vara en AI.
Förmodligen. Men vilket är då det vanligaste namnet på konditori?
Jag har fortsatt forska i detta.
Aha.
Och jag kom fram till att, till skillnad från pizzerier, så är det inte så att många konditorier har samma namn. Det är mer varierat.
Aha.
Men jag kan ha fel. Så nu går vi ut med en efterlysning. Skicka till oss vad ditt lokala konditori heter. Och så ska jag sammanställa namn och stad i ämnesfältet. Och så skickar då till fragga@andersochmans.se.
Anna sitter och ritar på konditori. Ute på gatan rusar en brandbil förbi.
Bonusfakta från SCB, Anders.
Jaha.
Vilket landskap har flest respektive färst bagare och konditorer, konditorer per 100 000 invånare?
Åh, Göteborg, Jönköping, ja, säger jag.
Absolut, Jämtland. Färst.
Värmland. Värmland, ja. Grums och Kil och Säffle, inga konditorer.
Inte en enda konditor.
I Säffle finns ju ett extremt bra konditor. Det är Holgers i Säffle. Det var uppe häromdagen, de som inte är längre är, men var kungliga hovleverantörer.
Och här kommer webbadressen. fraga@andersochmans.se.
Ibland så blir jag väldigt glad av hur våra lyssnare formulerar sig. Jag läser. Hej, jag älskar apelsin. Jag äter apelsin nästan varje dag. På senaste tiden har jag börjat fundera över apelsin.
Det är lätt att ta apelsin för givet.
Ja.
Det är bra att man funderar över apelsin.
Som är så mycket annat i livet. Ofta är det längst ner på apelsinen som en liten bonusapelsin, typ inne i apelsinen.
Ah.
Jag har alltid tänkt att det är så det bildas nya apelsiner. Att den nya apelsinen bildas där nere och sen växer upp en ny frukt. Och att det därför bildas som en apelsinkedja. Men så kan det ju inte vara. Hur ligger det egentligen till med bonusapelsinen? Vad har den för funktion? Citrushälsningar, Lukas. Ja, det här känner vi alla till, att man ibland får en liten apelsin i sin apelsin. Mås, vad är det för en apelsin?
Ja, som siamesiska tvillingar, eller ibland kan man ju läsa i någon kvällstidning om en kvinna som opererar ut någon hårboll från liksom ljumsken som var stor som en tennisboll, och då var det något syskon som har legat där och inte riktigt blivit färdig.
Ibland kan man läsa.
Någon gång. Fast ofta i den här tidningen en dingning värld.
Precis.
Ett ofullständigt syskon till originalapelsinen.
Nej, jag läser faktiskt på Världsnaturfondens hemsida. Nej, det är inte fel på apelsiner som ser ut att ha en liten extra apelsin inne i apelsinen. Det är en navelapelsin.
Ja.
Är det då själva den lilla apelsinen i apelsinen som är navelapelsinen?
Ja.
Nej.
Är det den stora originalapelsinen som är navelapelsinen?
Ja.
Vänta, vänta.
Aha.
Så att den lilla rackan är den första apelsinen?
Nej. Hela apelsinen är en navelapelsin.
Jaha.
Ska jag reda ut det här?
Ja.
Så här skriver Illustrerad Vetenskap. Trots det märkvärdiga utseendet är det dock inget tecken på en sjukdom eller mänsklig påverkan. Apelsiner kan nämligen indelas i tre stora grupper. Kan du vara tre apelsingrupper, Måns?
Nej.
Nej. Annars är det ofta fyra av saker.
Ja.
Vi har fyra kvartal, fyra sädeslag, fyra simsätt. Du kan vara fyra simsätt, Måns.
Krål och bröstsim och ryggsim och fjärilsim.
Precis. Men våra apelsiner då? Våra tre. Sorterna i den första gruppen har normala frukter. Det är alltså vanlig apelsin.
Okej.
Okay. Grupp två. Blodapelsin. Och slutligen grupp tre. Navelapelsiner.
Nej.
Jo, jo.
Wow.
Som just då kännetecknas av att det sitter en liten extra apelsin i toppen.
Alltid?
Ja. Den här lilla tvillingapelsinen, det bildas på grund av den här navelapelsinens blomma då. Som är försedd med en extra krans av små fruktblad. Och det är de delarna av blomman då som bildar det här anlaget till liksom den här färdiga lilla extra frukten. Extra frukter kallas ibland då för bifrukter, och det förekommer hos andra växter, bland annat hos lök.
Mm-hmm.
Och varför bildas då dessa? Och det är som så ofta för att naturen är ganska smart. Man tänker ju inte på apelsiner och lökar som smarta.
Ja, men apelsiner är ju klyftiga.
Håll i det nu. Förmodligen så producerar de här växterna, de här små bifrukterna, som en slags extra investering. För om det finns då ett överskott på näring, att göra då den här befintliga frukten ännu större, alltså apelsinen, det blir slöseri med energi. Det blir bara mer fruktkött, men inte fler frön. Då lönar det sig bättre att bilda en liten extra frukt och därmed också nya frön.
Wow!
En bifrukt. En av våra tre apelsinsorter. Nu kan du dem, Måns.
Apelsin, apelsin.
Blodapelsin och...
Navelapelsin.
Det var det sista ordet ut i podden Fråga Anders och Måns 100 avsnittsjubileum. Navelapelsin. Och med det ordet säger vi tack och hej. Vi hörs för vårt 101 avsnitt redan nästa vecka. För då är det nästa vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.